Du lyssnar på Nattsäsong av Carolina Ramqvist, uppläst av mig, Julia Duvenius. Kapitel 1. I ögonblicket då jag vaknar är jag alltid som vem som helst. En vanlig människa, helt omedveten om sig själv. Så var det när jag vaknade den dagen då det började. Och så var det också när jag slog upp mina ögon här nyss och inte visste vad det var som hade hänt med mig. Jag mindes inte vem jag var, vad jag skulle göra eller säga. Jag tänkte inte att jag skulle lyfta min hand och föra den mot ansiktet. Det var bara en omedveten rörelse av det slag vanliga människor utför hela tiden. Men jag blev medveten om den, eftersom jag inte kunde utföra den. Jag kunde inte röra mig där jag låg. Så förutsägbart, tänkte jag. Jag var säker på att de andra skulle ha hållit med mig om vi hade talat om det. Det är så det är. Alla håller alltid med, och ändå blir det på vissa förutsägbara vis. Det började i slutet av hösten. Det var dagen efter medaljutdelningen på slottet. Det var i slutet av hösten. Men det tycktes också vara i slutet av något annat. Ett mer långvarigt skede som fram till nyligen inte tycks ha något slut. Solen hade inte visat sig på flera veckor. Och trots att Hans fört isär gardinerna och dragit upp persiennen innan han gick hemifrån den morgonen, var det nästan helt mörkt i rummet när jag vaknade. Av notisen som väckte mig förstod jag att det var han som skrivit till mig och att jag hade sovit i många timmar. Ändå ville jag ingenting annat än att somna om. Han hade ställt fram kaffe åt mig också, och jag tyckte att koppen glänste så spefullt från sin plats in till telefonen och asken med min medalj på nattduksbordet. Jag drack det halvljumma kaffet, men det gjorde ingen skillnad. Jag ville bara lägga mig ner och dra täcket över ansiktet igen. Men jag visste att jag var tvungen att stiga upp. Jag tog mig fram till fönstret och blickade ut på den lilla bit av världen utanför som går att se igenom det. Den smala gatan nedanför mig, våt av regn och omsvept av en tunn dimma. Och på andra sidan de svarta hustaken, över vilka himlen välvde sig så dyster. Längre bort skymtade kajen och vattnet, grått och strömt. Och jag såg på kyrkans klocktorn att det redan var mitt på dagen. På divanen som står framför vårt sovrumsfönster låg klänningen Hans köpt åt mig. Dess hudfärgade nyans såg ut att lysa mot rummets alla gråtoner. Och jag såg för mig hur han hade lagt fram den där innan han gick. Som ett tyst önskemål för kvällen. Eller ett direktiv. Jag läste inte hans meddelande. Jag plockade bara upp telefonen och gick med den i handen genom korridoren som leder från vårt sovrum ut mot resten av våningen. Och när jag närmade mig hallen tyckte jag att det lät som om det var någon vid ytterdörren. Jag kunde höra steg i trapphuset. Och i nästa sekund brevinkastet som öppnades och slogs igen med en liten smäll. Till min lättnad såg jag att det inte hade kommit något brev. Allt som låg på golvet i tamburen var en broschyr om nya riktlinjer för hushållens beredskap och några räkningar adresserade till Hans. Men då jag böjde mig ner för att plocka upp dem var där underst i högen ett litet kuvert med mitt namn på. Utan att veta varför slet jag upp kuvertet. Jag har aldrig kunnat hålla mig från att öppna de där breven och jag förstod inte då varför jag jämt envisades med att göra det. Om det var för att jag ville plåga mig själv med dem eller om jag bara blivit så van vid den uppjagade känslan de gav mig att jag inte kunde vara utan den. Ett handskrivet kort föll ut i min hand tillsammans med ett tidningsurklipp. Mitt ansikte med en riktig skådespelarmin, en drömmande och fjär blick och en antydan till ett leende. Rubriken: jag tror på kraften i kärlek och åtrå. Under ordet åtrå hade ett tjockt streck dragits. Och efter följde tre utropstecken som brevskrivaren satt dit med samma röda penna. Det är mitt eget fel att breven fortsätter komma. Jag vet att det anses fel att se det så. Men jag vet också att det är lika fullt i sant. Något hos mig framkallar de där männens lust att skriva.